Okej. Välkomna tillbaks till Humtanktältet och nästa kvartssamtal i vårt program. Det här kvartssamtalet har titeln Får djuren plats inom humaniora? Jag som leder det här samtalet heter Kim Siro-Kallenberg. Jag är etnolog, jobbar på Södertörns högskola och är här då som representant för Humtank. Också ledamot där. Och med mig då för att prata om de här frågorna är Gurbet Peker som är doktorand i etnologi vid Uppsala universitet men verksam här på Gotland, Campus Gotland. Och anledningen till att vi ställer den här frågan om ifall djuren får plats inom humaniora har väl två skäl egentligen. Och det ena är att humaniora av tradition, och det hör vi ju på namnet också, är en människocentrerad... Ett människocentrerat forskningsområde som framförallt ställer frågor om människors språk, kultur och villkor. Och det andra skälet är att djuren faktiskt har börjat ta plats inom humanistisk forskning. Vi ser fler och fler studier som fokuserar även på andra varelser än de mänskliga och låter andra varelser ta plats på olika sätt. Så det här samtalet kommer handla om är liksom, hur kan vi låta djuren ta plats? Bör vi göra det? Vad händer med humaniora om vi gör det, kan man säga. Och du har ju forskat, eller du håller på med ett projekt som också inkluderar djur. Så att jag tänkte börja med att fråga om du kunde berätta lite om ditt forskningsprojekt och på vilket sätt djur spelar roll i det projektet.
Ja, absolut. Tack så mycket, Kim. Mitt projekt handlar om kulturarvsproduktion och besöksnäringen här på Gotland. Och jag ingår i en forskarskola på tema hållbar utveckling, så det rör också hållbarhetsfrågor i mitt projekt. Och det jag studerar är hur besöksnäringen produceras, men också hur platsen är en väldigt stark kulturarvsassocierad plats och vad det finns för olika produktioner i detta. Och jag har identifierat att fåren på Gotland är en väldigt stark kulturell symbol för platsen, men också en väldigt stark hållbarhetssymbol för platsen. Så jag har använt fåren för att nysta lite i hur används fåren för att producera den här platsen som för turism, besöksnäring och för kulturarvsfrågor. Och jag studerar bland annat landsbygden på Gotland. Jag har kvalitativa intervjuer med bland annat fårbönder, politiker, tjänstemän och så vidare just kring vad är fåren för symbol för platsen, hur används den som produkt, vad finns det för aktiviteter som rör just fåren. Och i detta så är jag också intresserad av de mellanartsliga relationerna, alltså till exempel relationen mellan får och fårbonde. Och fåren har ju mångbottnade roller i fårböndernas liv. Och jag har insett att genom att vara ute på landsbygden med stövlarna på, liksom, arbetskläder och sådär, så har jag insett då liksom förkroppsligt i mig att utan fåren så skulle Gotland vara en väldigt annorlunda plats. Mm. För de skapar kulturlandskapet och de är en stor del av den näring, alltså ekonomi, som också präglar den här platsen. Så det är lite kort kring mitt projekt.
Ja, tack. Mm. Och det ser man ju bara om man går liksom några kvarter i Visby. Så ser vi ju fåren även där. Även om man inte träffar på fysiska får. Precis. Så träffar man på fåret som symbol.
Precis.
Ja. Vad tänker du om frågan då? Liksom varför humanister bör inkludera även djur och inte bara människor? Eller bör vi det?
Ja, alltså jag tänker ju att vi har ju djuren omkring oss överallt. Vi har dem som sällskap. Vi har dem som mat. Det kan vara jakt eller för fågelskådning och så vidare. Så vi tänker med djuren. Vi är med djuren. Vi berättar med djuren. Och vi känner med dem. Så de är en väldigt integrerad del i vårt vardagsliv och i vårt samhälle. Och just för att de är en integrerad del i vårt samhälle så bör vi också studera dem i större utsträckning. Och genom det kan vi komma närmare hur känner vi för dem. Hur tänker vi med dem? Hur berättar vi med dem? Och hur är vi med dem? Och varför är den här typen av kunskap viktig då? Jo, för att bättre förstå oss själva men också andra arter. Och vårt beteende, våra idéer, våra värderingar, samhällssystem kan vi med djuren analysera och ompröva. Och filosofer, litteraturvetare, etnologer, historiker och så vidare har länge studerat djur. Men i den här nya trenden som du berättade om kring djurforskning inom humaniora, som jag också är en del av då, så vill vi ännu mer studera på djupet och bredden de relationella aspekterna, alltså mellanartsliga relationerna mellan oss och andra varelser. Och vi har också insett i den här trenden att vi kan inte längre bara se till våra egna mänskliga behov, och vi behöver gå bortom oss själva. Och att vi har erkänt att vi i grunden inte är frånkopplade andra arter och varelser. Och i det finns det potential att utmana och destabilisera maktobalanser. Vad gäller då vår roll, vår plats på jorden och andras. Och här har då humaniora, djurforskningen, en stor viktig roll.
Mm. Jag tänkte att vi kunde gå över lite till den frågan om just vad som är specifikt för humanistiska studier av djur. Du pratade ju om att vi länge har inkluderat djur, men inte på det sättet som det posthumanistiska och det här mer mellanartsliga och relationella gör. Men traditionellt så kan man väl ändå säga att humaniora har haft fokus på människor, alltså humanvetenskaperna har haft fokus på människor, och naturvetenskapen har studerat djur. Men vad är liksom det specifika då som humanister kan bidra med som inte till exempel naturvetenskaperna kan vad gäller studiet av djur?
Ja, alltså det är en väldigt svår fråga, men den är väldigt viktig och vi behöver jobba med den. Jag skulle väl säga att oavsett om man är humanist eller naturvetare kan vi inte gå bortom våra egna förutfattade meningar eller föreställningar och så. Men det vi kan göra som humanister är att med våra specifika analytiska kompetenser lättare förstå relationerna mellan människa och djur. Och vi kan till exempel ställa existentiella frågor som bara går gränsen mellan människa och djur. Och den frågan kanske vi inte kan besvara, men den kan väcka nya frågor och ifrågasätta oss. Det kan få oss, eller mig som till exempel forskare i min roll som akademiker, var reflexiv över min roll när jag går ut i fält och pratar med förbundarna till exempel. Att jag är reflexiv, jag reflekterar över mina roller. Mm. Och vi ska också ta vara på att inom humaniora så får vi använda till exempel våra känslor, sinnenas värld i att analysera och studera, beskriva, belysa olika fenomen som är komplexa. Det är väldigt tillåtande inom humaniora och det ska vi ta vara på och fortsätta trycka på. Jag tror att det är några sådana exempel på varför humaniora-forskningen kanske har lite vikt där och en, kan balansera upp andra typer av fält.
Men när man har fokus på det här mellanartsliga som du har i ditt projekt, på vilket sätt kommer djuren in i det? Är det liksom det är via de här fårbönderna framförallt?
Ja, jag använder ju dem som ett analytiskt verktyg in i fältet. Alltså det är ju, djuren är intressanta i sig, absolut. Men jag som humanist är ju först och främst liksom intresserad av människans beteenden och idévärldar och normer och värderingar och sådant. Och det relationella med djuren. Mm. Så att det kan vara sådant väldigt vardagligt, hur till exempel en lamning går till. Mm. Eller när man förbereder sig inför slakt, vad det växer för känslor, vad är det för typ av sinnen och förkroppsligande liksom aspekter som aktualiseras i de situationerna. Därför det är just i den här interaktionen mellan djur och människa som vi behöver fokusera på, inte förneka att de kanske inte, vissa skulle säga att fåren har en agens till viss del också, att vi lyfter fram det. Så att det är via den typen av vägar som jag just tar fram det.
Ja. För det är väl egentligen den stora liksom, frågan som man kanske bråkar lite om eller inte överens om bland posthumanistiska forskare. Alltså på vilket sätt kan vi verkligen nå djurens perspektiv? Kan vi göra det? Och så. Och vissa menar att det går och vissa menar att det alltid kommer vara medierat via människor. Jag tänkte bara nämna ett roligt exempel på ett försök som har gjorts att liksom låta djuren tala själva. Jag har en kollega som heter Petra Garbeding som också är etnolog, som har skrivit en väldigt rolig text om sina alpackor. Där hon liksom låter alpackans röst, som hon föreställer sig den, berätta om sin vardag och sitt liv och sina relationer.
Just det.
Och den är ju skriven mer, inte som en rent vetenskaplig text egentligen, utan mer som en slags essä. Men det är ändå ett försök att, mm. att närma sig djurens perspektiv som är ganska roligt i alla fall.
Just det.
Tänker du att det här med att inkludera djur, att fokusera på annat än, eller i alla fall förskjuta fokus, det här människocentrerade fokuset lite åt en annan riktning. Tänker du att det spelar någon roll för liksom, vår tids viktiga samhällsfrågor? Jag tänker till exempel på klimatfrågan och så. Spelar det någon roll att göra det?
Absolut. Det spelar väldigt stor roll. Vi är jätteviktiga när det gäller till exempel klimatfrågor och sådant. Hållbarhetsfrågor överlag. Vi har ju just kunskap och kompetenser som är värdefulla från inom humaniora och generell humanistisk forskning är viktig för det. Och om vi då utmanar oss själva och går bortom oss själva och fokuserar på relationer med andra varelser så kan vi ytterligare då komma närmare den typen av förståelser, komplexiteter kring hur saker och ting hänger samman vad det gäller klimatfrågan. Hur vi ska tänka lokalt men också globalt. Hur vi ska inkludera inte bara människor men andra varelser. Och i den här förståelsen, genom att studera och observera djur så kanske vi också får potential att känna omsorg och ansvar inför andra än oss själva. Och just använda återigen sinnena, känslorna, historiskt sett, filosofiska tankegångar kring hur vi är i världen, hur vi vill bete oss och så vidare. Mm. Så att på det sättet så tror jag att det är jätteviktigt och vi behöver bredda det ännu mer inom fler fält inom humaniora. Mm. För det, vi är jätteduktiga på att studera oss själva. Mm. Om vi då kunde omvandla det också lite till att expanderade helt enkelt till andra områden där relationen mellan andra varelser. Jag tror det är väldigt kritiskt och viktigt och det, vi behöver göra det i större utsträckning.
Ja, för du nämnde också när du pratade om ditt projekt att en del av det är liksom djur som mat och det här med slakt och så. Och det finns det ju också posthumanister som har tittat på hur vi måste göra för att klara av att döda och äta djur. Mm. Att vi måste liksom distansera oss från själva varelsen rent känslomässigt genom att döpa om till exempel djurets del, ätbara delar då till fransyska eller till korv eller just till vad det nu är.
Just det.
Så det är en spännande aspekt av det här.
Absolut, absolut. Och som forskare så har jag ju fått utmana mig själv i att prata om de frågorna också, slakt och förlamning och varit med på den typen av aktivitet. Och det är ju sårbart, det är känsligt, det är lite läskigt också. Ja. Men det är också spännande och det ger så mycket än om jag bara skulle suttit här på kontoret och kanske haft en bildanalys eller textanalys och så. Så att det ger väldigt mycket av att gå bort dem och ut bland djuren faktiskt fysiskt. Så.
Just det. Mm. Ja, vi ska börja runda av vårt samtal för tiden är snart slut. Men jag tänker en avslutande fråga. För jag tänker att det här posthumanistiska är fortfarande, som jag tänker i alla fall, men du kanske har ett annat perspektiv, en, liksom, en liten del av det humanistiska. En lite sidoverksamhet nästan. Men om du får spana framåt, tänker du att det här kommer bli mer integrerat i liksom, normfåran av humaniora?
Ja, det tror jag. Dels är det ju det här med att vi studerar, vi ägnar väldigt mycket tid och kraft åt det här med hållbarhetsfrågor inom akademin. Det hjälper humaniora också att vara med där och där ingår också djuren. Sen ser man också en trend där i relation till att hållbarhetsfrågor blivit mer intressanta då inom akademin så också etnografiska metoder där vi går ut i fält och använder oss av kvalitativa intervjuer och observationer och sådant. Det hjälper också. Och det har man märkt att det också är inom andra discipliner utanför humaniora som använder sig av den typen av tillvägagångssätt. Så att jag är väldigt hoppfull och jag tror verkligen att det är här för att stanna. Att just den relationen mellan att man använder sig av humanistiska metoder, man har hållbarhetsfokus och då intresse för djuren, att det är en slags hör samman. Så länge den treenigheten finns så tror jag att det kommer finnas potential att det fortsätter.
Mm. Jag hoppas att du har rätt i alla fall.
Ja, jag hoppas det med.
Tack så mycket Gurbet Peker för att du ville vara här och prata om de här frågorna med mig.
Tack så mycket.
Tack.